Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och nu sitter jag här med Maria P. Hope och du är managing partner på advokatfirman Vinge. Tack för att jag får komma hit och hälsa på dig.
Ja, men trevligt att ha det här.
Vi har ett nytt nummer av tidningen Affärsvärlden där vi går igenom 67 byråer, advokatbyråer, året som har gått. Och ni är återigen i topp av listan. Ni är faktiskt inte högst upp, vet du det, eller?
Nej, jag har faktiskt inte sett listan när vi pratar, men vi är däremot väldigt nöjda med fjolåret som ju var utmanande på många plan. Och det faktum att vi faktiskt slog ett nytt rekord känns helt fantastiskt.
I år så är ni, eller fjolåret, så är ni Sveriges andra största byrå. Ni var tidigare den största byrån. Ett år är det kanske ni har varit det, eller?
Ja, men precis. Jag tror att 2019 så låg vi nog i topp i frågan om omsättning.
Och det är så att det är, brukar vara ni och man är med Svartling som ligger i toppen på den här listan. Varför ser det ut så i Sverige?
Men jag tror att både vi och Mannheimer är lyckligt lottade i så mått att vi är båda väldigt väletablerade byråer, varumärken som i långa tider haft privilegiet att jobba i den absoluta toppskiktet i näringslivet med spännande projekt inom väldigt många olika områden, alltså både transaktionsprojekt men också tvister och all möjlig annan juridik.
När man ser till fjolåret som har gått och man ser till året nu så är det ett rekordår. Man kan säga att de affärsjuridiska byråerna avspeglar näringslivet i stort. Vad är det som har drivit upp er till de här nivåerna?
Jag tror att efter en initial oro som jag tror hela näringslivet kände där mars-april förra året så kom ju aktiviteten igång ordentligt under sommaren och faktum att pengar är billigt är väl ett grundfundament för mycket av aktiviteten. Och överhuvudtaget så är ju stora delar av det svenska näringslivet väldigt liksom intakt, inte så påverkat av pandemin. Det finns naturligtvis undantag, men det är ju ändå så att överlag så har ju ekonomin i Sverige gått relativt sett ganska bra. Och det tror jag har påverkat. Det har ju varit enormt hög aktivitetsnivå inom privata M&A och inte minst då inom sektorer som har påverkat positivt av det här märkliga läget som vi befinner oss i. Men även olika former av kapitalmarknadstransaktioner har ju hållit många sysselsatta också. Alltifrån emissioner till IPO och så vidare. Så det har varit ett enormt hektiskt år under de senaste 7-8 månaderna i vart fall.
Och ni har också, ni är ju en juristbyrå så ni följer regler och så. Och så ni har arbetat hemma under den här perioden. Hur har det fungerat?
Jag tror att generellt sett så är det ju relativt enkelt för advokatbyrå att faktiskt, eller advokater, jurister att arbeta hemifrån. Vi har ju bra IT-tekniska lösningar, gick i princip över en natt över till att kunna tillhandahålla lösningar som gör att man kan arbeta hemifrån. Så det var väl i alla fall initialt ganska enkelt. Sen är det klart liksom att i det lite längre loppet så ser vi ju att det blir allt mer utmanande just det här att man tillbringat så mycket tid liksom, på egen hand. Det påverkar naturligtvis både den sociala gemenskapen men också vardagliga kunskapsdelningen och kompetensutvecklingen och så vidare. Så, det är väl nu så här ett drygt år in i det hela som vi verkligen börjar märka de mer så här negativa effekterna av det hela. Men ja, som sagt, i stora delar så har det ändå gått bra.
För ni gör ju börsnoteringar, ni sitter ihop och liksom styr ihop avtal där bolag ska gå ihop och sådär. Det måste ju ändå vara ganska utmanande processer. Har ni fått ändra dem på något sätt?
Ja, men det har ju faktiskt varit förvånansvärt. Jag kan inte säga enkelt, men det har ju ändå gått förvånansbra att gå över till att göra oerhört mycket liksom digitalt. Jag tror att inledningsvis så var vi positivt överraskade över att det trots allt liksom gick att föra vidare till och med liksom komplexa parallella processer som krävde enormt mycket så här, detaljerat arbete och många personer inblandade. Så jag ska, på det stora hela så har det funkat. Sen är det klart att vi återigen liksom, att vi märker ju allt eftersom liksom, tiden har gått att man saknar de personliga mötena. Det är en annan sak att förhandla avtal på distans. Och sen har vi ju liksom också en stor tvistlösningsavdelning och det är ju en annan sak också liksom, att hantera huvudförhandlingar på digitalt sätt och inte ses liksom, i rätten eller ja, i skiljenämnden.
För även om många saker har gått bra här samtidigt, för det är många saker som händer i näringslivet samtidigt. Vi har flera börsnoteringar, vi har flera sammanslagningar av bolag och vi har tvister som pågår. Finns det någonting här som i det näringsliv som snurrar runt oss just nu som du ändå har förvånats över? Alltså går bra eller som du liksom håller ett extra öga på just nu?
Nej, men jag tror att med allt det du nämner, det faktum att aktivitetsnivån är på de höjderna som du befinner sig på just nu, det tycker jag är förvånande och faktiskt ja, det överträffar mina förväntningar och liksom alla budgetar vi la. Vi ser just nu nivåer som vi aldrig har sett tidigare och då pratar vi inte om liksom, några procent upp utan det är oerhört hög aktivitet. Och det förvånar mig att det är så mycket just nu. Men det är ju inte bara hos oss på Vinge och inte bara i Sverige utan så ser det ut på ganska många håll i västvärlden just nu att det är väldigt mycket att göra på advokatbyråerna.
Mm. Hur tolkar du det?
Ja, men jag tror men återigen liksom att det finns likviditet. Det finns ja, men en riskaptit ändå. Man har sett att det är möjligt att fortsätta göra liksom investeringar. Det finns en stort intresse naturligtvis för branschen som har gått bra. Det finns ett enormt intresse för börsen. Men också att det faktum att det är blandad aktivitet, att det är både börsnoteringar och publika bud samtidigt. Det är ganska unikt det också att det liksom sker parallellt.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamheten en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstepension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen. Och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras? Man kan exempelvis välja SPP. Men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt här mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör podd och marknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Tror du att om du blickar framåt i er pipeline, vad ser du för trender där nu? Kommer vi få fler utköp från börsen till exempel parallellt?
Ja, jag tror att med tanke på att det är fortfarande är ganska volatilt, ja men det, så är det nog. Och vi märker ju ännu inte några tecken på avmattning, utan snarare tvärtom. Liksom det är ett ganska unikt läge. Vi behöver liksom regelbundet tacka nej till uppdrag, och det gör man ju sällan som konsult om det inte är liksom något exceptionellt. Och det vet jag att vi inte är ensamma om heller, utan det är någonting som jag tror många byråer liksom lite grann brottas med just nu. Att det finns helt enkelt liksom för många förfrågningar, jag ska inte säga för många, men det finns väldigt många förfrågningar om inte minst liksom M&A-projekt och olika kapitalmarknadstransaktioner och liknande.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Du har jobbat i den här branschen ungefär 25 år. Och du har jobbat i London också, vet jag, tidigare. Vad är den stora skillnaden om vi tittar på krisen som väl är en hälsokris, får man väl säga, coronaåret? Om du tittar på den och jämför med när du jobbade 2008, då var du också på Vingevel. Vad ser du för stora skillnader liksom initialt när krisen slog till?
Nej, men efter som sagt den här initiala månaden av lite grann förlamning, höll upp så här, men så blev det ju ganska snabbt klart att det inte nödvändigtvis var en finanskris vi befann oss i. Bankerna är ju fortfarande stabila, likviditeten finns. Och det i sig gör ju att många av de grundfundamenta som måste vara för handen för att transaktionsaktivitet och annat ska rulla på finns ju där. Så det skulle jag säga är den stora skillnaden. Och det faktum liksom att det har rullat på så bra som det har gjort.
Om man tittar i branschen, advokatbranschen, vad ser du för pågående trender där just nu som du liksom håller koll på?
Jag tror att mycket just nu handlar om att säkerställa att vi kan rekrytera och behålla medarbetare. Jag skulle säga att det är helt centralt. Inte minst därför att vi har befunnit oss i det här märkliga läget så länge, där stora flertalet av våra medarbetare är på distans. Det är klart att det fungerar på ett plan. Jag menar, tekniskt så får det fungera och som sagt processerna rullar på. Men för den sociala gemenskapen, kulturen, känslan av tillhörighet, det är klart att det påverkas ju av att man inte ses på det sätt som vi brukar göra. Man kan liksom inte fylla på med energi på det sätt som vi också brukar försöka säkerställa att man kan, liksom med, ja, med roliga saker man gör med gemensamt, fester och konferenser och så vidare. Så det skulle jag säga, det är en utmaning i det, ja, men lite kortare loppet. Sen får vi hoppas att vi är tillbaks till det normala relativt snart ändå. Men jag tänker att även när vi är tillbaks i det normala så blir det väldigt stort fortsatt fokus på medarbetarna, för vi har ju lärt oss väldigt mycket på den här perioden. Vi kommer säkerligen, eller har redan, en diskussion om hur vi ska arbeta i framtiden. Ska vi jobba mer flexibelt? Ska man kunna mixa arbete på kontoret med arbete hemma? Det är väl liksom dit åt de flesta går. Men samtidigt så ser vi liksom, i och med att vi är ett kunskapsföretag, att det är viktigt att ses. Att verkligen liksom ha tillfälle att dela på kunskap och kompetensutveckla och så vidare. Och att det är klart att man får inte till det på riktigt samma sätt om man sitter på distans, utan att en del kontorsnärvaro är nog viktig just för det. Så stort medarbetarfokus.
Så här kan man ju säga liksom att det är viktigt och det är viktigt att medarbeta. Men det här är ju också den enda resurs man har som advokatbyrå. Det är det som ni lever på och lever av, får man väl säga. Samtidigt har ju konkurrensen ökat. Det är inte minst banker slukar väldigt många jurister, men hela näringslivet slukar ju allt fler jurister, och det har också ökat inom offentlig sektor att fler vill ha duktiga jurister. Så vad har det fått för konsekvenser för hela branschen, skulle du säga?
Nej, men jag tror att vi lite till mans är väldigt ödmjuka inför den här nya verkligheten och förstår att det är otroligt viktigt att vi förblir konkurrenskraftiga, att vi förmår tillhandahålla bra professionell utveckling på villkor som är rimliga, bra och rimliga skulle jag säga. Och jag menar, rent praktiskt faktiskt så har vi på Vinge det senaste halvåret egentligen lagt om hela vår strategi och fokuserat uteslutande, jag ska inte säga uteslutande, det är fel, men vi har fokuserat väldigt mycket på att säkerställa att våra befintliga medarbetare, att vi tar om hand om dem på bästa sätt liksom med de utmaningar och begränsningar som finns. Just därför att precis som du säger, utan medarbetare så har vi ju ingen verksamhet. Så det skulle jag säga som att det är verkligen det har den här pandemin satt ljuset på, som att det är otroligt viktigt att satsa på sina medarbetare, säkerställa liksom att de trivs.
Men det verkar ju inte vara en lätt sak när folk jobbar hemma. Vad ska du ringa hem? Alltså hur gör man det rent konkret? Det känns ju obehagligt också om en chef skulle gå och knacka på liksom hemma hos sig själv. Hur gör man då?
Vi beslutade i slutet av förra året att sjösätta nu var vi lite anglifierade då, en connectivity-strategi. Som just syftade till att försöka liksom bibehålla engagemanget för Vinge, kulturen, lagandan, känslan av delaktighet och också liksom, ja, möjligheterna som att bekräfta individer och så vidare. Och då har vi jobbat under lite olika rubriker med lite olika teman. Alltså dels ett tema har ju varit fysisk mental hälsa, att göra vad vi kan för att se till att man ändå, trots de här utmaningarna vi har, kan förbli frisk. Och sen har vi jobbat också en hel del med intern stolthet, lite svårt då, liksom hålla kulturen levande liksom just när man är på distans. Men genom att, trots de begränsningar som finns, se till att vi har kunnat träffas på ett coronasäkert sätt. Vår favorit tror jag var vår taco truck som vi körde runt till. Vi gjorde en kartläggning av våra medarbetare bor i Stockholm, identifierade 8 områden där det bor många medarbetare. Och sen så kör den här taco-tracken, Vinge-brandad, ut lunch. Några kalla dagar där i februari så man kunde träffas och ses, äta lunch utomhus. Det var otroligt uppskattat, superkul. Jag var med på de flesta av luncherna. Och den typen av liksom grepp har vi fortsatt med. Försöka överraska medarbetarna lite med lite roliga inslag så där som känns förhoppningsvis lite kreativt och så, för att visa att vi bryr oss, för det gör vi verkligen, men som sagt med de utmaningar som finns.
Har ni inte haft något så här TV också?
Absolut, vi körde, det var förra året så körde vi Vinge Play som var vår morgonsoffa med nyhetsinslag då från verksamheten, ibland externt. Och då i syfte att informera vad som är på gång och som sagt intervjua medarbetare och andra om olika liksom, projekt och case och så vidare. Också ett bra sätt liksom, att skapa lite grann av en intern lägereld digitalt.
Du sa här nu tidigare också att ni har runt om i världen när du pratar med andra företrädare för byråer så har de också väldigt mycket att göra. Vad säger de mer för någonting?
Nej, men en stor del av våra intäkter kommer ju från utlandet och inte sällan från andra advokatbyråer, referral-arbete. Vi jobbar med byråer i de flesta hörn i världen och är därför väldigt måna om att vi behålla bra kontakter med dem även nu när vi inte kan resa och har liksom, dagligen skulle jag säga flera digitala möten med byråer runt om i världen. Och så det är ju intressant naturligtvis att jämföra erfarenheten, ekonomin i landet, vad som är på gång, vad man ser för trender och fenomen. Mycket handlar just om utmaningarna i det långa loppet med att ha medarbetare på distans. Vi får väldigt många nyfikna frågor om det faktum att vi mitt i pandemin flyttade till nytt kontor, nygammalt kontor. För det är ju en hel del, kanske inte minst de här riktiga metropolerna runt om i världen som funderar på om man överhuvudtaget behöver kontor. Ska man dra ner på det? Ska alla få jobba hemifrån i det långa loppet? Det är väl ett sånt tema som vi pratar om.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Vi har också ett gemensamt pris. Det är Vinge, det är Affärsvärlden och Sveriges bolagsjurister som har ett gemensamt pris. Och det är att vi prisar årets bolagsjurist i flera kategorier, tre olika kategorier. Det är årets bolagsjurist, det är årets uppdrag och det är årets stjärnskott kan man säga. Det här priset, det är ni som var initiativtagare till det från början från Vinges sida. Varför är det viktigt att prisa bolagsjuristerna?
Vi jobbar ju väldigt tätt med bolagsjurister och har sett under de senaste decennierna vilken fantastisk utveckling som har skett hos företagen, hur viktiga bolagsjuristerna har kommit att bli. Bolagsjuristerna är ju ofta otroligt viktiga så här strategiska partners i projekt vi jobbar i. Har kanske upplevt det här i Sverige, inte minst liksom att bolagsjuristerna lever lite grann liksom ett undanskymt liv och att det verkligen finns så många insatser som är värda att lyfta och prisa. Och jag tror att vi ser ju också att bolagsjurister i större utsträckning liksom finns med i företagsledningar och så vidare. Jag tror liksom att just lyfta betydelsen av rollen generellt i näringslivet, men också alla heroiska insatser som förekommer. Det tycker vi har varit viktigt och är vi jätteglada över att ha kunnat vara med och göra.
Och vem är det som blir årets bolagsjurist?
Ja, men årets bolagsjurist blir Ann Gynnestedt som är chefsjurist på Vattenfall.
Och vem är det som får prisa som årets uppdrag?
Det är Maria Björkholm, chefsjurist på Nynäs.
Och vem är det som prisas som årets stjärnskott?
Susan Ismail som är legal counsel på Volvo Group.
Det är ju ganska intressanta branscher. Det är ju så här energi, det är fordon och sen så är det oljeindustri kan man säga. Och tre kvinnor. Hur kommer det sig, tror du, att det har blivit så?
Ja, men det är ju definitivt branscher och kanske inte minst företag där det har hänt mycket, inte bara liksom det senaste året utan liksom även liksom de senaste åren och otroligt liksom viktiga, fina insatser som de här tre pristagarna prisas för. Så är det definitivt.
Som journalist så är det ofta liksom, de är ofta väldigt upptagna så de har väldigt sällan tid att prata med dem. Men de har ju ganska intressanta saker att säga. Vi har ju tidigare årsvinnare på Northvolt var det. Och sen så var det också iSettles chefsjurist som berättade ju saker om, ja med iSettle, ja, vi förberedde här en notering och istället så blev det uppköpt av PayPal. Hur ska man göra? Och Northvolt, då hade vi ju Sofia Graflund. Liksom när du ser, är det något som fastnar liksom när du tänker på vad de gör för någonting i bolagsregister? Om vi tar Northvolt till exempel, är det något som du kommer ihåg där?
Nej, men just det här att det här är personer som jobbar så otroligt nära verksamheten, som verkligen kan den innan och utan och är instrumentella för att liksom få affären att lyckas, som inte ser juridiken som ett hinder utan verkligen är med och ser till att företagen gör det som de företar sig och når i mål med det. Det är väl liksom kännetecknande, tänker jag, för alla de pristagare vi har haft.
Det tuffar på i näringslivet hur mycket som helst. Det finns ett uttryck som är så här: när något verkar för bra för att vara sant så är det kanske för bra för att vara sant. Vad säger du om det om du blickar framåt?
Ja, men det är väl inte utan att det kanske nästan känns så. Vi tyckte ju för några år sedan att men nu är marknaden överhettad. Och sitter man liksom 3-4 år senare och säger ungefär samma sak. Det är helt klart så att det här är en helt annan typ av konjunktur än de jag har sett under mina 25 år i yrket. Är det för bra för att vara sant? Ja, alltså det är sant. Exakt, i alla fall baserat på de senaste åren. Men kanske också så att det är liksom en annan typ av värld vi lever i. Det är svårare att säga om exakt vad som kommer hända. Det är så väldigt många olika saker som spelar in. I grunden så finns det ju väldigt mycket fortfarande som är positivt. Jag menar, ekonomin tuffar ju på bra. Det finns som sagt likviditet i marknaden, stabila banker och så vidare. Men det blir väl intressant att följa utvecklingen helt enkelt.
Det största orosmolnet, vad är det?
Jag skulle säga att handelskrig är ju naturligtvis ett sådant potentiellt orosmoln. Och det är klart att nu har man väl kanske en tendens att vara lite optimist, i alla fall jag det, och tänka att vi ser ljuset i tunneln när det gäller pandemin. Får vi hoppas att vaccinen biter på alla mutationer och att vi faktiskt kommer åter i ett i mer av ett normalläge. Och inte minst att utrullningen också fungerar i, ja, men i alla delar av världen och inte bara i den florerade västvärlden. Det kan ju också liksom vara en osäkerhetsfaktor, helt klart.
Jag säger tack till dig, Maria-Pia Hope, managing partner på Vinge, för att du tog dig tid att vara med i podden Affärsvärlden magasin.
Tack!
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rådstein, och vi har i det senaste numret av Affärsvärlden intervjuer med samtliga som är nominerade till olika kategorier inom årets bolagsjurist. Vi har också en stor kartläggning över den affärsjuridiska branschen. Vi listar 67 advokatbyråer och hur det går för dem. Och det här gör vi också en rapport där man kan fördjupa sig i alla siffror som finns nästan. Man kan se vilken byrå som kanske är lönsammast, som drar in mest per delägare och så vidare. Och hur det går för jämställdheten på respektive byrå, 67 byråer. Och Affärsvärlden gör det här för 30:e året i rad. Och jag kanske har gjort det här för, jag vet inte, 15:e året i rad eller liknande. Nej, 10:e kanske. Den som är intresserad av den här branschen får gärna beställa en rapport. Den kostar pengar, och då för att köpa den så hör man av sig till en av våra säljare som heter Patrik Nilsson. Han jobbar på King Street Media. Man mejlar honom till patrik@kingstreetmedia.se. Allt ett ord. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!